Hej igen, välkommen till Katarina-podden. Mitt namn är Katarina Lövelius. Och den här podden kan du höra på, nu ska vi se, ja, min egen hemsida, men också på Spotify, på iTunes, på andra ställen där poddar finns, men också på en massa grupper på Facebook som jag delar ut. Katarina-podden heter min podd. Då ska vi se, idag tänkte jag prata om det här med att släppa rädslor. Jag möter ju det här dagligen i mitt jobb som medium, som vägledare, coach och allt vad jag nu jobbar med. Ja, jag jobbar med många saker. Och det här är ju någonting som vi alla bär, att ha rädslor. Men jag tänkte jag så här, att vad är en rädsla för någonting? Jag ska börja där. Självklart är ju allting individuellt. Självklart. Man kan ha rädsla och fobier och sådana saker. Men om vi nu pratar om det här med rädsla för att till exempel leva sitt liv fullt ut. Leva utan rädsla. Det är ju en utmaning i sig. För att alla bär vi på olika rädslor i olika sammanhang, såklart. En del är inte rädda för att stå på scen, en del är inte rädda för att utmana sig. Men det finns många som är väldigt, väldigt rädda för, alltså, faktiskt roliga saker. Det här ingår ju då såklart i personlig utveckling, om man nu vill gå den biten, för att se på sina rädslor. Vad har man för rädslor? Och ja, det är väl en utmaning i sig, det kan man väl säga. Men om man nu vill fortsätta leva i rädslor, då anser jag att då minimerar man ju sitt liv. Man begränsar sig. Och det är väl inte riktigt det som är meningen med livet. Och jag ska det kanske blir lite hoppigt här, men det får ni stå ut med. Så att rädslor, kort och gott, det är andras åsikter. Det är andras, som har andra människor som har lagt på rädsla i dig. För om man nu ska gå på det här med vad universums lagar säger, eller hur jag nu ska säga, så är det så här att ångest, det är kopplat till rädslor. Jag ska väl inte bena ut det här allt för mycket. Men om man säger ångest, det är ju någonting som har hänt. Alltså det ligger i dåtiden. För det kan ju vara en händelse, det kan vara upplevelser som man får ångest av. Och då får man ju den känslan, så att säga. Oro, det är någonting man har oro inför framåt. Och oro är ju någonting som du ännu inte vet. Du vet ännu inte någonting, men du har oro för det på grund av vad din ångest säger. Så de här två samarbetar ju ganska starkt, om man säger så. Och här vill jag komma med ett tips. Om man nu vill släppa de här, då ska man vara här och nu. Jag har provat det här själv. För att här och nu, om man kan få känslan av här och nu, då kan du varken känna ångest eller oro. Det går inte. Därför att ångesten ligger i dåtid och oron ligger i framtid. Men här och nu kan du inte känna varken ångest eller oro. Om du gör det, om du försöker dig på det här med att känna här och nu, då är du inte här och nu. Jag har provat det här. Jag har praktiserat det här för att testa om det här stämmer. Och det här står ju i de flesta böcker om personlig utveckling och lagen om attraktion. Så det är inget hittepå jag har, utan det här framkommer lite överallt. Och jag har testat det här. Jag har varit i situationer där jag känner, framförallt oro. Och jag egentligen är det inte så svårt faktiskt. Utan du måste bara bli medveten om att okej, så här ser det ut. Så här är spelplanen. Så här är det uppbyggt. Då då är det ju mitt ansvar att försöka minimera den där oron till exempel. Och att försöka sitta, inte försöka, utan att försätta sig i att man är här och nu. Meditation, att sitta i stillhet, sitta i energin, vad man nu vill ha för knep. Det spelar egentligen ingen roll, utan man måste hitta sin metod. Och min metod, det är att till exempel vara i, ja eller nu ska vi se här, alltså att lyssna till en frekvens. Och det är ju 528 megahertz eller mer. Och det här kan man lätt hitta på YouTube. Slå in 528 MHz. Alltså på YouTube. Så får du upp en massa förslag. Och det är en frekvens som man kan lyssna på. Det finns ljudfiler som är flera timmar långa. Och det här kan man alltså gå omkring i. Antingen sätter du på din stereo eller vad du nu har för musikmaskin. Eller gå i hörlurar och gå och lyssna på det. Det sker en massa saker i kroppen. Alltså kroppen tar emot det här och kroppen kan inte motstå att höja sig. Det går inte. Alltså det gör inte det. Och ju mer man gör det här, ju mer man ägnar sig åt det här till sig själv för att må bra, ju mer vibrerar du. Och när du är i vibration, en högre vibration, så börjar du genast må bättre. För en stund. Och när man då är i detta, då har du höjt dig. Och då kan du liksom njuta av att vara här och nu. Men då får man inte gå och tänka på, okej, hur ska jag betala den där räkningen och hur ska jag göra det? Och det får du inte, det får man ju inte hålla på med. Utan njuta av här och nu. Det finns ett annat knep också om man tycker att den här musiken är fel för en. För det kan absolut vara så. Och då finns ju dina egna favoritstycken, din favoritmusik. Vad det än månde vara. Det som du går igång på. Om det nu är att lyssna på Highway to Hell med AC/DC, gör det. Är det så att du får en kick av det, då är det det du ska sätta på repeat och lyssna flera gånger. Gör, om du har Spotify eller vad du nu har för någonting, gör listor för hur du ska höja din vibration. För att när man gör det, när man höjer sin vibration, då kommer du mer nära i kontakt med både ditt medvetande, din själ, din ande, andevärlden. Allt det här synkroniseras. Fråga mig inte hur det går till, men det bara är så. För om man är logiskt tänkande. Alla har garanterat varit med om lyckliga stunder. Om du kan minnas en lycklig stund du har haft. Någon gång i livet har du haft en lycklig stund. Jag lovar, du kommer fram till att du känner inte ångest eller oro. Då vet du hur det känns. Därför att då är du i en högre frekvens. Och vibration. Och då kan inte det här infinna sig. Och det här kan du alltså själv manipulera dig, om man får kalla det så, till att komma in i de här härliga vibrationerna. Inom religionen kan man faktiskt hitta det här också. Att man har en högre vibration. Att man känner sig samstämmig med så kallad Gud. Eller vad vi nu vill kalla det för. Det spelar ingen roll, nu använder jag ordet Gud. Så väldigt religiösa människor kan också känna den här. Men de har hittat sin grej. De har hittat sin, vad man nu ska kalla det för, sin utpost. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Och det är helt okej. Okay. Du kan hitta ditt nirvana, eller nej, Gud, fel ord kanske. Men alltså du kan hitta din starka koppling till dig själv. Med vad det nu månde vara. Bara man inte skadar andra. Det är min regel. Huvudsaken är att du hittar ditt. Jag menar, jag hörde ju här. Jag behöver inte nämna namn, men jag hörde ett medium här som hittade sin väg i Gud till exempel. Och då tänkte jag så här, ja men vad fantastiskt egentligen, det är ju hans grej. Och jag tycker att det är väldigt fint att man hittar den och vill göra sitt goda arbete därifrån. Hur han nu gör, men det spelar ingen roll. Han har hittat sin grej och huvudsaken är ju att inspirera andra människor. Och om man nu säger så. Jag vill inspirera andra människor genom det här med andlighet och allt vad det handlar om. Och vill man inte lyssna till det, nej, då vet man det, att man inte kopplar sin egen utveckling där. Så, ja. Nu svävar jag iväg igen. Det är typiskt mig. Nå, i alla fall. Jag känner väl lite så här att rädsla är ju, det är ju egots värld, rakt av. Det tillhör egots programmering och egots prägling. Och ska vi inte ha det här då för att vi ska utvecklas som människor? Jo, absolut. Annars så sker ju ingen utveckling. Och utveckling, det här hör vi till leda. Vad är utveckling för någonting? Om vi nu säger så här att själen kommer hit, förbestämmer vad den ska uppleva. Allting som vi upplever är av ett högre syfte. Jag vet att det låter väldigt provocerande, men det är det. När själen är klar med det, alltså lyssna nu. När själen är klar med sin upplevelse, då är det du som människa, person i din köttkostym att ta dig vidare. Stanna inte kvar i det, för du har fått en upplevelse av ett högre syfte. Och då är det så att du har ju din egen fria vilja att vara kvar i ångest och oro på grund av egos programmering som håller dig kvar. Eller vill du utveckla dig själv medvetet att ta dig över det här? Och det gör du genom att sitta i stillhet, sitta i din högre vibration och komma över det. Men då måste man också, nu var faktiskt välja ordet måste, då måste man också förstå, man måste verkligen förstå det här, att rädsla och oro, ångest och oro, som är rädsla, kommer av egots värld. Och om vi nu tar det här med uppväxt, att om man nu har, vad ska jag säga, ja, blivit nedtryckt, mobbad kanske, aldrig fått uppskattning eller sådana saker, då blir man väldigt låg av det. Men kom ihåg, det är deras prägling på dig. Och då kan man ju bara ställa sig frågan så att, ja men kan jag hålla med om att de har rätt? Nej, förmodligen inte. Så här, det här är ju liksom ett prat med sig själv. Det här är ju liksom att gå in i sig själv och fundera på att okej, okay, jag har varit nedtryckt. Jag kan prata om mig själv. Jag har ju varit nedtryckt av min familj. Jag har aldrig fått uppskattning för någonting jag gör. Aldrig fått höra att jag är bra på någonting. Eller att jag kan någonting. Eller att jag gör någonting. Ja, faktiskt. Det är sant. Att jag inte har klappat ihop är väl kanske lite av ett mirakel. Men jag har ju i tidig ålder fått ambresord. Så det har ju varit min livselixir för att kunna ta mig vidare och förstått det här. Sen att det har varit en lång sträcka av inlärning, det är en annan sak. Men jag har ändå haft det med mig att den här präglingen som man får på sig, den är inte min. Det är inte min uppfattning. Alltså när jag var ung och började arbeta, eller jag är redan i skolan, jag hade den inställningen att allting löser sig. När man kommer till ett problem eller någonting som man måste ta sig vidare, så sa jag så här, men det löser sig. Det här vart jag häcklad av. Det var jättemånga som sa, men man kan inte säga så, man kan inte vara så där positiv som du är. Varför inte det, sa jag. Därför att det löser sig, jag vet ju att det löser sig. Det finns inget problem som inte redan har en lösning. Det här är sant. För du får inte ett problem om inte lösningen redan finns. Det här är också en universell lag. Det gäller bara att hitta den här lösningen, men den finns inom dig. Så att alla grejer som man möts av finns redan en lösning. Men din hjärna kan inte räkna ut vad lösningen ska vara. Den sitter i hjärtat. Och här går vi ofta i labyrinter. Därför att vi ska tänka ut vad vår lösning ska vara istället för att nej, universum har faktiskt en lösning åt mig. Och ha tillit till det. Jag har märkt, jag går tillbaka till religionen igen, så har jag faktiskt märkt att människor jag mött som har en religiös bakgrund av något slag och har tilliten till Gud, om vi nu säger det, de klarar det här bättre. Det är helt sant. De har en annan inställning till tilliten. Sen kan jag tycka att man behöver inte den där Gud, man behöver inte den, du kan klara det själv. Men som sagt, vill man ha det stödet av att det finns ja, en religiös lösning, om man får kalla det så, fine. Huvudsaken är att du förstår processen. Huvudsaken är att du liksom får en skjuts i ditt liv. Det spelar ingen roll. Jag skulle inte gå den vägen, för jag tycker att religionen är för fastbunden, den är för fyrkantig. Men det är vad jag tycker. Men det finns de som hittar vägen till sig själva genom religionen. Det gör det. Men vi behöver den inte. Vi kan själva. Det finns inbyggt i oss. Vi kommer från någonting och det där från någonting är ju, ja, jag säger universum, källa, vad vi nu vill kalla det för. Så fundera på det. Okej, jag vill också säga så här att du som lyssnar på det här kanske säger så här att ja, men alltså jag är alldeles för rädd. Jag vågar inte göra någonting. Okej, då har du ett begränsat liv. That's it. Och egentligen ska jag säga så här, det finns ingenting att vara rädd för. Utan det är tanken om rädsla som vi får rädslor. Du hörde rätt. Om jag har en stark tro på att jag ska vara rädd för någonting, då är det så. Men om du har en stark tro på, ja, vad ska vi säga, att det ordnar sig, att det löser sig, då är det en bättre känsla. För vi vill alltid uppnå en bättre känsla. Vad vi än gör för någonting så vi vill alltid uppnå en bättre känsla. Så fundera på hur vill du känna? Men kom ihåg, så länge du inte skadar någon annan. Men när du går i rädsla, då skadar du dig själv. Det är lite moment 22 där, kom jag på. Så när man då känner en rädsla, vad ska man göra? Det första jag gör när jag får känslan av rädsla, om det nu är ångest eller oro, det spelar ingen roll. Då hajar jag till. Då blir jag så här, ja men vänta nu. Nu är jag rädd för någonting. Då går jag in i den känslan och frågar mig själv, är det jag som har skapat det här eller är det någon som har gett den till mig? Vi kan ta ett så känsligt ämne som pengar. Det är ju alltid ett känsligt ämne. För att det är så många, inklusive mig själv, har varit rädd för pengar. Och jag upptäckte att jag är rädd för framgång. Jag är rädd för det därför att det är någonting som mina föräldrar har lagt på mig. I form av att 1. Du måste arbeta och göra rätt för dig för att få pengar. Jaha, är det verkligen sant? Är det verkligen det? Du ska arbeta allt vad du kan, sen om du får pengar, det spelar ingen roll. Men du ska arbeta. Alltså, jag menar, min pappa var född på 20-talet faktiskt. Min mamma är född på 30-talet. Alltså, det här är ju förkrigsbarn. Det är klart att de präglar det på mig. Att det ska vara så. Att man ska kämpa. Och det här har gjort att jag har blivit rädd för det här. Det är därför jag sitter där och gör med det. Till exempel. Men det är ju inte min sanning. Min sanning är att jag vill ha pengar precis som alla andra. Så att det är min uppgift, jag kan inte skylla på någon annan. Det är min uppgift att ta reda på varför känner jag det här. Så att det är liksom min grej. Vi kan ta, vad finns det mer man kan vara rädd för? Jag kommer ryssen. Ja, inte vet jag. Jag har ingen aning. Men jag kan inte veta vad min själ har valt för någonting för min framtid. Det vet inte jag. Men ska jag gå omkring och vara orolig och rädd för någonting som jag inte vet? Det är väl lika bra att leva livet fullt ut istället så att jag får någonting ut av det. Annars har jag köpt den här biljetten till ingen nytta. Eller hur? Nu vet jag att vi lever i en extremt knepig värld. Det kan jag hålla med om. Men ska jag gå omkring och bära en rädsla när vi inte riktigt vet vad det blir av det? Alltså, bara titta i lite närtid. Vi hade ju, om vi ska nu prata om världen, så hade vi ju det här med, ja, vad ska jag nämna för ord? Det är ju inte allt för länge sedan som det var så mycket jobbigt och skapande av rädslor när vi hade, jag nämner en ort istället, Mosul, alltså kriget i Mosul, det som startade där 2016. För det vet jag så väl, för att där intog man Mosul, det var på min 50-årsdag, jag minns det så väl. Och det var inte så länge sedan. Folk var jätterädda. Nu är det här en bit härifrån, men tänk de som bodde i närheten. Vi var ju involverade på ett eller annat sätt, för ja, det var ju vissa soldater som skulle hem igen. Och så vidare och så vidare. Det var ju en värdig rädsla. Sen kom det här med pandemi. Det var också en massa rädslor som bara spottades ut. Oavsett om det är sant eller inte, jag tänker inte gå in i det. Men det skapades en massa rädslor till oss människor. Alltså, här får man nog börja fundera lite grann. Varför ska man göra det? Varför ska man trycka på den så hårt att vi ska bli rädda för oss själva? Det är en sak. Så att det är fortfarande det här att man bygger upp en rädsla. Och nu är det ryssen då som vi inte vet någonting om. Jag kan väl säga så här att under pandemin så, jag har inte levt i rädsla. Jag har levt i häpnad över hur många som har blivit rädd för det. Jag menar, jag har folk i min närhet som säger så här, men gud, jag vill inte dö i covid. Nej, vad är det som säger att du ska göra det? Du kan inte räkna ut vad din själ har bestämt vad du ska uppnå. Ingenting sker av en slump. Absolut ingenting. Jag kan inte heller veta det. Men om det nu är så, då är det den upplevelsen jag ska ha. Alltså själen, inte jag som person, utan själen ska ha den som en upplevelse. För det är det den har bestämt. Makes you wonder. Helt ärligt. Så att man måste ju ha tillit i det här. Man måste ju faktiskt ha tillit till att allting sker precis som det ska. Allting är en gudomlig, ja, vad ska vi kalla det? Universitet? Nej. Jag vet inte vad jag ska kalla det för någonting. Det är av vikt att förstå livsprocessen. Om man vill eller inte. Det väljer man själv såklart. Antingen vill du leva i din ruta och tro att du är trygg i det. Men din själ vill uppleva. Den ropar hurra när det händer någonting. Den ropar så här, yes, nu kommer det någonting här som jag ska ta mig igenom. Och det finns alltid utvägar. Alltså det här är någonting som jag hör ofta. Väldigt, väldigt ofta. När folk säger till mig så här, Jag var tvungen att göra så för jag hade inget val. Alltså, det är så fel. Du har minst två val. Minst. Men du väljer utifrån vad du tror är bäst. Alltså, du tänker ut någonting som du tror är bäst. Fast det kanske inte är det. Låt oss säga så här, om vi nu tar lite närmare betingelser. När vi pratar om relationer så hör jag ofta både kvinnor och män som säger så här: nej, men jag var tvungen att stanna kvar på grund av mina barn. Är det ett val? För mig är det inte ett val. Det är dumhet. Det är absolut det dummaste jag har hört. Det är helt ärligt. Och varför tänker jag så? Du väljer inte någonting ur dig själv. Att leva i en relation ska väl ändå grunden vara att man älskar en person. Det kan jag tycka. Det är min åsikt. Du behöver inte hålla med mig om du inte vill. Om du väljer att vara kvar i en relation på grund av ekonomi, är det kärlek? Nej. Om du väljer att det enda valet, nu pratar vi om de enda valen, att man inte kommer någonstans för att man är kvar. Det är också en livslögn. Det är inte ett val, det är en livslögn. Men om man nu tittar på så här att man blir liksom pushad in i någonting. Låt oss säga det, för det har jag också varit med om. Jag har också sagt, helt ärligt, hade ingen val. Fast egentligen vet jag att jag hade det. Jag vet att jag har haft flera val. Men jag väljer någonting som jag tror är minst smärtsamt. Jag har också hört om människor som bara kastar sig ut. De bara säger, nej, jag vill inte leva så. Jag vill leva så här. Jag vill inte ha det här. Jag kastar mig ut. Jag har tilliten till att det ordnar sig. Och när jag tittar på de historierna, när jag tittar på de livsödena, så är det precis vad det gör. Jag har själv gått emot mig själv och trott att så här ska jag göra för jag är en god medborgare, jag är en god medmänniska och jag ska göra det här för att det blir bäst för alla parter. Har det varit bäst för mig? Absolut inte. Så att det här, när man säger att jag hade inget val, det är absolut den största lögn man kan komma med. För kom ihåg, du har alltid två val. Och om man väljer någonting på grund av sina barn. Alltså, jag pratar med så många människor som är skilsmässobarn, om vi tar det exemplet. Och alla säger samma sak. Jag önskar att mamma och pappa hade skilt sig tidigare. Eller, jag önskar att jag hade en glad mamma och pappa under min uppväxt. Men alltså, det går ju inte att lura barn, det går ju inte. Det går inte. Så försök inte lura dig själv med att tro att man gör det här för att ge sina barn en trygghet. Nej. Gökmamman kastar ut sina ungar ur boet för att de ska kunna klara sig själv. Nu säger jag inte att du ska kasta ut dina barn, men man kan kasta sig ut för någonting för att ge ditt barn en annan trygghet genom att tro på sig själv. Jesus, vilken skatt. Och jag vet så många kvinnor där ute som går i fällan med många saker. Men det finns de som tar sig ur relationer och det blir bara hur bra som helst. Jag har en väninna som har levt på ingenting. Absolut ingenting. Och hon träffade ett gammalt barndomskamrat. Vilket han så att säga räddade upp henne. Vilket kan vara i sig en bra sak. Men hon kände väldigt mycket där och hon gick den vägen för hon såg att här kommer en lösning för mig. Vad man ska vara observant på. När är den lösningen klar? För hon såg nog bara det här som sin enda lösning. Så hon var kvar trots att han hade ett missbruk om man säger så då. Då vart hon medberoende och så vart hon sa, nej men det här går ju inte. Det här kan jag inte leva i. Så hon faktiskt drog därifrån. Det gjorde hon. Flytta hem till mamma. Nu fanns det ju, nu, ja, jag ska inte gå in på detaljer. Men det var vad hon gjorde. 6 år senare träffas de igen. Då är han nykter alkoholist. Så hon tror att det här är en ny chans. Grejen är så här att under de här 6 åren så har hon lärt sig att stå på egna ben. Hör och häpna, hon fick sitt drömjobb. För att hon har attraherat attraktionslagen. Det är ett drömjobb, jag lovar. Jag tänker inte gå in på detaljer. Och har sina egna pengar, har sin egen styrka och har sin egen fria vilja. Så att de flyttar ihop igen, skapar ett nytt hem och så vidare och så vidare. Men hon inser att han har inte kommit någon vart på dessa 6 år. Inte någonstans. Och fortfarande samma skit. Så vad gör hon? Hon bara säger, nej, det här var inte alls min grej. Bye bye. Det här var ju under 2 år. Så det gick inte så långt. Men hon insåg att nej, det här var inte min grej. Så att hon gjorde ju en väldigt smart grej. Hon testade igen, men i tid backade hon ur. Därför att hon sa att jag har fler möjligheter. Och under den här resan, alltså omgång nummer 2, så hade hon tilliten till att hon skulle få all information som hon behövde för att ta sig ur på ett jäkligt smart sätt. För att hon visste också att det fanns en lösning för henne. Inte för dem, inte för honom, utan för henne så fanns det en lösning. Och hon är så stark idag. Hon är jättestark. Hon sa att det där var en resa, men det var en intressant resa. Och är det så att man har rädsla, det är väl klart att man kan känna det för stunden. Men det kan också vara en vibration av att nu väljer jag för min egen skull. Och den kan också förknippas med en rädslakänsla. Men vad det egentligen är, det är ju att man är i inspiration. Och då kanske du tänker så här, nej men vänta nu, rädsla och inspiration är två skilda saker. Ja, det är det. Men det kan kännas ibland som att man är så inspirerad att man kan misstolka det med rädsla. Jag har gjort det. Jag har känt att det är liksom, jag kopplar det fel. Men när jag upptäcker att men gud, det här är ju inspiration, då blir jag genast lugn. Men det fortfarande vibrerar. Det gör det. Intressant, va? Jag kan ta en annan sak som många är väldigt rädda för, och det är att stå på scen. Jag tillhör ju den generationen när man skulle göra skolarbeten, va? Kommer ni ihåg? Där man skulle stå på scen och göra en redovisning. Det var ju det mest hatade ögonblick. Det är väl många som kan hålla med om det. Så även för mig. Jag tyckte absolut inte om det. Alltså, gud, man drog någon jalousi framför sig. Det var hemskt. Men det här är någonting som har växt inom mig. Att utmana sig själv i det här. Så när jag gick mediumkurs, så skulle man ju då göra då plattform. Man kallar det för plattform när man förlåt mig, står längst fram och ska ta en andekontakt. Och sen kan man ha allt från 20 pers uppåt som står och tittar. Det är väl ingen kul känsla. Men jag kände så här att nej, nu ska jag ta tag i det här. Nu ska jag överkomma min rädsla. Det sitter fortfarande i, men det går bättre och bättre för varje gång. Idag har jag inga problem att stå på scen. Jag utmanade mig själv för 3 år sedan för att jag vill testa det här. Så jag bad om, när vi var i USA, så bad jag om att, för det var ett event, ska jag säga. Så bad jag hon som skulle planera sitt event och sa, snälla kan inte jag få stå på scen? Jag skulle vilja säga en sak. Ja, säger hon. Absolut. Det får du göra. Hur lång tid behöver du? Ja, 10 minuter, det räcker. Bra. För att grejen var så här, det var en person med som skulle hålla en föreläsning. Han var nominerad till Nobel. När det var det? 2000-2001, där någonstans. För sin forskning med HIV och AIDS. Och det vet ju alla att vara nominerad, det är nästan samma sak som att vinna. Det är faktiskt det, för att det är ett privilegium. Och det här är då i USA. Här kommer vi från Sverige. Ja, ni fattar. Så att jag åkte till Stockholm, åkte till Nobelmuseet och tittade så här, vad har de för kul här och han att köpa. Så jag köpte, nu ska vi se, de hade ju såna här choklad, vad heter det? Ja, de såg ut som medaljen. Nobels medalj som de som vinner Nobel får av kungen. Men det här är ju i choklad och så är det sånt här guld. Inte papper utan det är något stanniol av något slag. Så jag köpte sån. Jag köpte svenskt band, såna här som man har när man firar studenten. Så hänger den runt halsen, så jag klistrar fast den där. Och så köpte jag något sånt här gosedjur. Det var ju massa bakterier och celler och grejer. Och så jag försökte hitta den fulaste jag hittade. Bara för att göra lite kul. De är inte så stora. Vad köpte jag mer? Jo, jag köpte. De hade lite kul. Det var alltså Nobels testamente. Vad han har skrivit om saker och ting. Och det var också översatt till engelska. Det var väl någonting mer. Men i alla fall. Så när jag står där på scen och då hade han precis haft sin föreläsning och då sa han så här, nej, du får stå kvar här. Och han bara, va? Vad ska jag göra här? Så kommer jag upp och så presenterar jag mig själv. Då sa jag så här, jag är från Stockholm, från Sverige och Nobel kommer ju från Sverige och jag har gjort det här och nu är det så här Ron, jag tycker absolut att du ska ha Nobelpriset så här får du ett. Här får du ett Nobelpris. Jag sa, det kommer från Sverige det här. Han var så rörd, han var så tacksam och han sa det att wow, vilken grej. Det var jättekul. Hur många pers var det här? Ja, det var någonting 400 pers. Står jag på scen och pratar på engelska också. Hur många skulle våga det? Nu ska jag inte skryta, men det var jättekul. Var jag nervös? Inte ett dugg. Därför att jag gjorde någonting för en annan människa. Jag såg inte de här 400. Jag såg dem inte, jag såg bara Ron. Och gjorde det här för honom. Det var jättekul. Så för dig som lyssnar på det här och känner så här, gud vad jag skulle också vilja utmana mig själv lite grann. Testa. För att man får en sån, ja man får egoboost, ja det får man. Men man får också en sån här härlig känsla att men gud, vad skulle jag vilja göra med det här? Kan jag ta mig vidare med något annat? Kanske. Inte vet jag. Nu är det här bara ett exempel med att stå på scen. Men var det än månde vara. Kanske du har en önskan om att du skulle vilja vara föreläsare eller någonting sånt. Ja, men då måste du komma över den här scenskräcken. That's it. Men det är kul, det är skitkul. Och jag kan väl säga senast här, nu var det här 3 år sedan, men alltså senast var det ju i juni så var jag på kurs med Colin Bates. Och då var vi 44 personer och så skulle vi ha lite så här happy hour på lördagen. Och då skulle vi ha andekontakter, så här spontant. Och det var jätteduktiga personer som verkligen ville utmana sig och bli så här, gud vad roligt, alltså jag vet ju precis, jag har ju varit på samma ställe själv. Alltså när man känner så här, åh, jag vill så gärna utmana mig. Så att det blir lite, vad ska jag säga? Alla är vi på den nivå vi är. Men jag tycker att de personerna gör någonting för sig själva. Sen att det vart lite hejsan hoppsan, ändå att de fick en andekontakt, absolut, säger ingenting om. Och det är på sin nivå, men att göra det. Du vet, jag applåderar och gud vad jag tyckte det var kul av dem att göra det. För att det handlar inte om att man ska prestera, det handlar om att man ska utmana sig. Men då kan jag berätta en hemlighet, för då var det så här, ja, är det någon mer som vill göra det här? Jag bara, ja, det är min tur. Och när man ställer sig där i mitten, alla sitter runt, alltså 44 personer, jag har 43 då, jag är ju 44. När man ställer sig där i mitten så känner man hur mycket energi man får av alla som sitter där. Det här är ett tricks. Det här är verkligen stalltips. För att om du tror att du inte kan klara någonting, om du tror så här, men gud, jag är så låg i energin, ställ dig där i mitten. Du får en sån boost av alla människor, fysiska människor, som sitter där och tittar på dig. Det var vad jag sa när jag ställde mig där, så wow, vad mycket energi det är här. Det ska man ju utnyttja. Eller hur? Det är ju dumt att inte utnyttja när man får en massa energi. Och det fanns, jag har ingen aning, men jag bara kände positiv energi. Jag bara kände så här, wow, en förväntan är liksom så här, wow, nu ska vi se, vad händer här? Och det gick ju väldigt bra kan jag ju säga, i alla fall för mig. För att jag testade en ny metod som vi har lärt oss. Och det gick ju fantastiskt bra. Men så var det en grej där som jag ville öva på. För jag tänkte så, jag vill öva på namn. Jag vill bli mer säker på namn. Det kan komma spontant, men jag vill bli mer säker. Så jag vänder mig till Colin och säger så här, snälla, jag behöver hjälp med att få ett namn. Och han bara tittar på mig så här, med uppspärrade ögon. Så han bara säger, you don't need any help from me. Keep going, you're doing just fine. Och alltså det är ju väldigt skönt att få höra. Det är det, från en törstande person som aldrig har fått någon uppskattning. Så det var väldigt skönt. Alltså nu pratar jag om min barndom. Så jag fortsätter och det vart väl lite sådär. Men med namn. Men ändå, man måste utmana sig, man måste pressa fram, man måste liksom ut med. Annars kommer man ingen vart. Det är precis som barn när de ska lära sig att gå. Hur många gånger ramlar de? Hundratusentals gånger. Till slut står de. Och det är likadant med det här som vi gör. Men ett barn är så att jag ska upp. Eller hur? En unge ger ju inte upp när de har ramlat en gång. Men vi vuxna gör det. Vi ger upp när vi har ramlat en gång. Varför det? Vi har för mycket prägling, vi har för mycket programmering. Så tänk på det när du ger upp, när du känner så här, nej, det här. Okej, det kan vara en signal till att du ska gå en annan väg, det kan det absolut vara. Men om vi nu säger att du gör någonting för dig själv. Jag inte vet, jag spelar piano, jag vet inte vad det är för någonting. Så ger du upp för tidigt. Tänk på ett barn. Ha, just det, de ramlar ju. Till slut så är de där. Titta på Björn Borg till exempel. Han hade inte varit den där fantastiska tennisspelaren om han inte hade stått där på sin garagevägg och slagit sina bollar. Gav han upp? Förmodligen inte. Så att, ja, det var ju om rädslor jag skulle prata. Det är som vanligt, jag svävar iväg. Jag vill säga också så här. Det här är min absoluta starka övertygelse till dig som lyssnar. För du kanske tycker så här, men det där skulle jag aldrig klara. Då säger jag så här, du klarar mer än vad du tror. För att du tror på någonting, att du inte ska klara det, då är det ditt ego. Om du går in i hjärtat och känner vad själen säger, ditt medvetande, så kommer den säga så här, du klarar det. Så det är min starka, starka övertygelse om att du klarar det. Jag har också varit i sådana situationer där jag känner så här, det här går inte. Jag klarar inte detta. Men det gör man. Om man vet att det finns en källa bakom. Jag vet att jag kommer från källan. Jag har kommit hit för att jag ska försöka klara av den. Nu ska jag inte använda ordet försöka, för då har jag redan misslyckats. Utan jag ska göra det. Det är lite som Yoda i Star Wars. När han säger, försök inte, gör. Den är så klockren. Det gör bara. Och du kommer att bli överraskad över hur fantastiskt det känns. Kanske inte blir det bästa i början. Nej, men då gör man igen. Tänk på barnet som ramlar hundratusentals gånger. Men du måste ha den känslan av att du verkligen vill. Annars är det lönlöst. Det här med fria vilja. Alltså, vad är det för någonting? Alla äger en fri vilja. Alltså på mänsklig nivå. Du har fri vilja att gå var du vill. Du har fri vilja att göra vad du vill. Så länge du inte skadar någon annan. Såklart. Men fria viljan är ju till för dig. Ingen annan. Bara dig. Fundera på den. Och har du tilliten till att du ska nå dit du vill, då kommer du dit. Men om du börjar lyssna på egot och lyssna på dina rädslor, då kommer du inte dit. Men du har fått ett verktyg som heter fri vilja för att du ska kunna komma dit du vill. Kan det ta lite tid? Ja, det kan det väl kanske göra. Men Rom byggdes ju inte på en dag. Och det är det här ofta många gör fel och säger, ja men det har jag provat, det funkar inte. Ja men vänta lite. Om du gör en beställning på, låt oss säga, postorderbolag. Vi tar det, jag behöver inte nämna något. Får du det samma dag? Nej, gör du inte. Det tar ett tag. Och ibland irrar den där lite fel. Postnord kan vara försenat och allt det här. Det är likadant med det du beställer. Det som du känner så här, ja, men jag vill bli det här. Jag vill att mitt liv ska vara så här. Nu känner jag att jag pratar för mycket. Så att tänk på det. Få in det så att okej, det kanske tar lite tid, men jag måste ju börja någonstans. Du kan inte bli miljonär på en gång. Jag kan nu väl, men om det nu är så att men jag skulle vilja ha mera pengar i fickan. Ja. Hur ska du nå dit? Vad ska du göra för att du ska komma dit? Du måste ju göra någonting för att du ska komma dit och få mera pengar. Och gör det. Ta action. Sitt inte på arslet och tänk, nej men det kommer aldrig. Nej men vänta lite, du måste ju göra också någonting. Låt oss säga, det här är också ett dilemma, för jag träffar ju väldigt många människor som är sjukpensionärer, arbetslösa, allt möjligt. Jag säger så här, wow, vilken förutsättning du har fått. Du är inte fast på ett jobb. Eller är det jobb du ska göra? Eller vad är det du vill göra? Om vi säger sjukpensionär, det är en lite annan kategori, men om vi tar arbetslösa. Du har ju fått en signal att du har varit på fel ställe. Du har fått en signal på att nu ska du verkligen börja fundera på vad det är du vill göra. Du har fått en signal på att nu har du chansen att göra det. Men tar du den? Nej. Utan du har för mycket tankar om att du ska ha ett jobb för att få pengar. Ja, kanske du ska börja fundera på vad är det verkligen du vill göra. Och säkert sitter och tänker så här, ja men jag vill ju göra det här och det här, men det är ju omöjligt. Nej, det är det inte. Men du måste börja ta första steget dit du vill. Kanske du ska börja be om hjälp. Kanske du ska be om, ja, vad det nu är, än är. Börja fiska i saker vart du vill någonstans. Jag lovar dig att det kommer saker till dig, för du skickar upp till universum. Du skickar upp attraktionen att du vill någonstans och det kommer till dig. Men hör upp, det kanske inte kommer i den form du hade tänkt. Utan var bara öppen och ta emot. Är det så att du säger så här, ja men det här har jag provat och det kom absolut fel, det var inte alls rätt för mig. Nej, därför att du måste också känna in, är det här rätt för mig? Men du måste vara nyfiken nog att prova. Det är precis som att man går genom ett smörgåsbord. Det är precis samma princip. Du plockar säkert bara det bästa som du vet. Det här vet jag att jag tycker om. Men hur ofta provar du någonting annat? Du vet ju inte förrän du har provat. Du ska vara tillräckligt nyfiken på att jag kan prova en liten smakbit av den här laxen som jag kanske annars inte skulle prova. Och du vet ju inte så här, fan den var jättegod. Eller så här, nej det var inte min grej. Nej men då vet du. Då var inte det ditt. Men du måste prova. Det här är likadant med de här som skriker efter kärlek. Gud vad folk skriker efter kärlek. Det är väl någonstans 97% av folk som skriker efter kärlek. Varför är det så många som gör det när de inte ens ser den när den kommer? Det undrar jag. Det är så många människor som jag säger till dem så här, det kommer, du har attraherat det, det är på väg, men det kanske inte kommer i den förpackningen du tror. Ja, men alltså det var ju en där, men alltså han hade ju örat snett och det var näsan sned och ja, kanske det. Men hur är kärleken? Det var kärlek du vill ha, va? Alltså jag har mött så många människor som, ja, de kanske inte har utseendet med sig, men alltså vilken kärlek de har. Wow. Wow. Jag blir bara så här, men varför har inte du en kvinna? Varför har inte du en man? Jag fattar inte. Nej, men det är så här. Och jag blir riktigt upprörd över hur folk är korkade i huvudet. Som låter utseendet ta för mycket plats. En klok människa sa så här att när det handlar om kärlek och relationer så utseendet kommer både först och sist. Samtidigt. För det är ju den där värmen man vill ha, men det är ju det där innerliga man vill ha. Eller hur? Då spelar det ingen roll hur det ser ut. Tänk på den. Fundera på den. Jag ska inte gå in mer på det. Jag känner att jag är färdig idag. Jag känner att halsen börjar korka ihop. Har jag tagit upp allting? Ja, jag tror faktiskt det. Som jag ska prata om idag. Men det är väldigt intressant det här att prata om rädslor och hur man ska övervinna den. Det är enklare än vad du tror. Men man måste bli medveten om vad har man i sitt bagage. Och är det din eller är det någon annans åsikt? Okej, kära du som har orkat lyssna. Återigen, jag samlar gärna in idéer om vad ni tycker att jag ska prata om. Jag har en uppsjö, men det är alltid kul att höra vad andra vill att jag ska prata om. Så att, skriv till mig, hör av dig, whatever. Då säger jag hej då!